Välkomna tillbaka till Vilkas podderier. Vi pratar om grundantagande. Vad spännande, jag fick välja nummer sist.
Ja, för inom NLP så finns det ett antal styrande principer som hjälper oss själva och andra att använda faktiskt vår inre styrka.
Just det, vår inre styrka. Ja. Vad härligt det låter.
Och de kallar vi då för grundantagande.
Just det. Och de får man lära sig i utbildningarna som du håller i, till exempel.
Precis. Och de underlättar faktiskt all mellanmänsklig interaktion och kommunikation. Mellanmänsklig interaktion och kommunikation.
Det låter väl fantastiskt.
Ja, men det som är så himla häftigt är, du vet ju att jag älskar det här med att chilla som ett sätt att vara en bra ledare eller en bra förälder eller en bra medmänniska.
Undvika att stressa helt enkelt för att ha mer tillgång till sig själv och sin kreativitet.
Och de här principerna eller grundantagandena, de hjälper dig att chilla. Mm. Man behöver inte gå igång då.
Nej, precis.
Vill du välja en siffra?
Ja, men hur många siffror har jag att välja på?
1-27, men inte nummer 4, för den har du redan valt.
Den har jag redan valt. Den pratade vi om sist, ja, precis. Jaha, men då ska vi se här om jag tar nummer 2 då.
Jaha, den du.
Ja.
Den får du inte ta. Jo, du får absolut
göra det.
Du har då valt, meningen med din kommunikation är den respons du får. Och då,
meningen med din kommunikation är den respons du får.
Ja, berätta för mig vad du tänker när du hör det.
Ja, det är ju självklart så att om jag kommunicerar om någonting så vill ju jag, om det är alltså att jag vill att någon ska tycka som jag, eller vill att man ska göra som jag vill, tänker jag. Jag kan ju kommunicera bara liksom vad tycker du? Alltså att jag vill att du ska ha ett öppet svar och säga vad som helst, allt är rätt. Men om jag säger att jag har en agenda med min kommunikation, så tänker jag att om du då inte håller med eller tycker annorlunda på något vis eller inte gör som jag säger, så kan jag ju bli frustrerad för det och tycka, men herregud, gör som jag säger.
Mm.
Bara fixa. Mm. Jag sa ju hur du skulle göra. Och så får jag inte den respons jag får.
Nej.
Men, och då kan jag ju tycka det. Att du är dum.
Ja, precis.
Korkskalle.
Ja.
Efterbliven.
Så och får man inte säga. Du har med dig det här förhållningssättet eller grundantagandet.
Och då skulle det ju vara mitt fel på något sätt.
Så ja, precis.
Jag har väl aldrig fel.
Nej,
jag vet ju hur det ska vara.
Ja, precis.
Gör som jag säger.
Ja.
Och då skulle det betyda att jag har fel.
Ja, eller... Ja.
Att jag kommunicerar fel, så tolkar det som då.
Ja, eller att du inte kommunicerar framgångsrikt. Ja.
Nej.
Det finns ju inga misslyckanden, det finns bara feedback. Det är ett annat grundantagande.
Ja, just det.
Så att fel, rätt och fel, du behöver ju inte döma dig själv. Utan du har provat att kommunicera på ett sätt.
Ja.
Och så fick du inte den responsen du hade väntat dig.
Ja.
Då får du ju prova ett annat sätt att kommunicera, helt enkelt. Alltså, har man med sig det här grundantagandet så blir det omöjligt, om du verkligen fullt ut lever det, att värdera vare sig dig själv eller någon annan utifrån det du har sagt och den respons du får. För då handlar det ju om att om jag verkligen vill bli avsändare av ett budskap och jag vill att du ska ta emot det.
Mm. På rätt sätt helst.
Ja, på rätt sätt helst. Och så får jag, så säger jag det här budskapet och så får jag en annan reaktion.
Mm.
Då ligger det hos mig.
Mm.
För att jag har kommunicerat utifrån... Men själv, förra avsnittet pratade vi, det var ju väldigt bra.
Mm.
Vi pratade om kartan, inte verkligheten.
Ja, men precis.
Så jag har ju kommunicerat utifrån min karta.
Mm.
Och för mig är det stört logiskt det jag säger.
Mm.
Så det borde ju fullkomligt rimligt vara logiskt för dig också.
Precis.
Om du hade haft min karta.
Mm.
Men det har du ju inte.
Nej, precis.
Så att vad det här egentligen säger är att kommunicera... Och den respons du får ger dig en indikation på om du var rätt ute eller om du var fel ute och hur du behöver justera din kommunikation för att möta den andra personens karta så att ni får samma liksom, uppfattning om det som har sagts. Det är ju men jag har ju sagt till dig hur du ska göra.
Exakt.
Varför gör du det inte bara?
Ja.
Det är ju jättevanligt att tänka så. Och då, där fallerar man ju enligt det här grundantagandet. Så alla som tänker så borde tänka om. Och inse att jag har ju talat om för dig hur du borde göra enligt mig. Men jag har inte säkerställt att jag har landat hos dig.
Nej. Så hur kan man få det att landa då?
Hur gör man i det militära?
Ja, då ger man ju en order.
Och vad händer sen?
Ja, då gör folk precis exakt det man säger.
Och så finns det ett mellansteg.
Repetera.
Och vad innebär det?
Ja, har du förstått? Och då gör så och så och så. Repetera.
Och vad gör de då?
Då säger de att jag ska göra så och så och så och så.
Ja. Och om du är i en om du är jobbar i ett kök. Och så kommer så är det dagens. Och så säger den som är serveringspersonal säger två kött och en pasta. Vad gör man i köket då?
Två kött och en pasta.
Ja, så man repeterar också. Det här är ju bara några exempel för där det har blivit rutin, liksom att man upprepar det den andra har sagt för att säkerställa att jag har tagit emot det, jag har fångat bollen. Jag vet vad det är jag ska göra.
Just det, precis.
Men i det vardagliga så gör vi ju inte det alltid. Det är ju inte så att du säger till mig, Anna, vad brukar du?
Ja, men, kan inte du hämta posten i brevlådan och ta med dig nyckeln och öppna den?
Och det är ju inte så att jag är så här, ja Mikael, jag går och hämtar posten i brevlådan och tar med mig nyckeln och öppnar den.
Nej, precis.
Det gör jag inte.
Nej, det är ju ganska enkla grejer också. Då finns det ju ett naturligt flöde om du är i militären då, eller i köket. Det är ju väldigt tydligt. Jag tänker i en vanlig arbetsmiljö idag så är det ju så mycket mer flexibelt. Och det är så många parallella spår som kanske pågår. Det kan ju vara lite snurrigt. Och då är det ju på ett annat sätt. Då kanske det är en helt ny grej man ber om. Som inte är dagens lunch, kött eller fisk, utan det är någonting annat. Och då är det ju lite lurigare, tänker jag.
Lurigare.
Precis. Och vad gör man då? Hur ska man tänka där då? För om vi säger att man ska införa det med att repetera då, till exempel, att vi i vår organisation har det. Och så då vill folk kanske inte repetera, eller vad?
Nej, och jag vet inte om man ska repetera. Men jag tänker att en sak som är viktig är ju att tänka hur man kommunicerar. Och Brené Brown, som ju är en ledarskapsguru för väldigt många, säger ju att tydlighet är snällt. Och när vi håller de här ledarskapsutbildningarna som vi gör, så är det ju det är faktiskt väldigt många ledare som är mästerliga på att linda in saker.
Just det.
Och för dem är det lite ovant att klä av och vara tydlig. Och där vi då pratar mycket om just vikten av att vara tydlig. Och att i till exempel en förmedlande av ett mål,
just det,
eller ett projekt eller en arbetsuppgift, att det finns en väldigt tydlighet i det här är ramen, det här är det som vi förväntar oss.
Detta ska hända.
Detta ska hända. Och då så kan man ju tänka, istället för att säga repetera, så finns det en otrolig kraft i att säga hur gör vi det? För på den respons som man får på frågan hur, så kommer man ju att upptäcka huruvida vi har kommunicerat framgångsrikt eller inte. Är det relevanta exempel på hur vi uppnår detta? Ja, men då är det ju rätt stor sannolikhet att budskapet har gått in. Men om det är helt irrelevanta, då får vi ju förtydliga den här ramen igen. Och då kan vi använda oss av de exempel som har kommit fram. Och så kan vi säga att det här exemplet som kom nu, det får... Det är typiskt en sån sak som skulle kunna ha varit rätt att göra tidigare. Nu så ska vi istället göra på ett annat sätt så att det hålls inom den här ramen, och så hittar man ett annat sätt att göra ramen tydlig. Där man då får möjlighet att hela tiden liksom jobba med hur kan jag göra den tydlig? Tydlig, snäll, tydlig, snäll. Alltså upprepa som ett mantra för sig själv. Tydlig, snäll.
Tydlig, snäll, ja.
Och att de här frågorna, hur gör vi det? Eller vad blir då möjligt? När vi har lyckats med det här, hur ser det ut där framme då? Att hjälpa, om jag är tydlig och säger det här... Det här ska hända. Så kan jag ju be de människor som ska ta emot eller landa det här budskapet förklara med sina ord hur det ser ut där framme då. För att säkerställa att vi verkligen är på samma plats.
Just det.
Men, och det finfina med det är ju att det också skapar en delaktighet. Så att det blir ju ett win-win liksom.
Just det, precis. Man vill ju kunna lite själv också. Och då tänker jag så här att en del i kommunikationen är ju inte alltid nu exakt i denna stund. Utan man behöver ju ha förberett det lite innan då. Ja. Man säger att det är lite viktigt och det är en verksamhet och man bedriver mot mål. Att man verkligen sätter upp de här ramarna och målen tydligt så att alla vet vart man ska. För då blir det ju lättare att vara tydlig i det här lilla. För det, jag får nästan intryck av ibland när du säger att folk lindar in och lindar runt och sådär. Det är lite svenskt. Man vill inte trampa någon på tårna. Nej. Utan det ska vara, men vad du vet, så blir det sådär simmigt. Men för att kunna vara tydlig så behöver man väl kanske kratta manegen lite innan då för att liksom sätta grunden för att kunna kommunicera tydligt. Vad säger du om det?
Jo, men det tror jag är sant. Att förbereda sig.
Förbereda sin organisation eller sitt team eller sitt lag.
Och förbereda sig inför ett möte. Förbereda sig inför en... förbereda sig helt enkelt. Så att man tänker, vad är det jag vill få ut av det här? Och hur fungerar den här människan framför mig? För någonstans är det ju också... Om vi tänker att meningen med kommunikation är den respons jag får, ju bättre jag känner den personen, alltså ju mer jag har kartlagt den personen jag har framför mig som jag ska kommunicera med, desto lättare är det att paketera informationen på ett sätt så att den personen tar in det. Vi pratar ju också på utbildningarna om olika filter, liksom hur man filtrerar information eller hur man tar in information. Och bara för att ta en sån sak som att vissa personer tycker väldigt mycket om att prata i storheter, helheter liksom. Så att se till helheten så här. Medan andra mår, oj, dunk, dunk, sa det här när jag slog i saker. Fast det hördes nog inte.
Nej,
men medan andra mer pratar på detaljnivå.
Just det.
Och om jag då förbereder mig på hur är det den här personen jag ska prata med nu? Brukar den gilla att prata detaljer eller på stor nivå? För om det är så att jag vill prata med en person om en helhet, men den här personen brukar prata detalj, då kommer min kommunikation att bli mer framgångsrik om jag möter den personen på detaljnivå först. För att sen leda upp det till helhet.
Just det.
Om jag pratar helhet med en detaljorienterad person så slutar den kanske lyssna. Eller om jag är en väldigt tävlingsinriktad person och pratar med någon som istället är väldigt så här, och jag vill att alla ska må bra. Då kan tävling bli ett hot. Så istället att man då förbereder sig på vad är det för mottagare jag har. Ja, men det här är en person som är väldigt teamorienterad, och då kan man ju börja paketera sitt budskap med, för att hela teamet ska komma till sin rätt så är det viktigt att vi. Så det innebär ju då att man också kan förbereda sig lite utifrån hur pratar jag till den här personen.
Mm.
Och det gör vi ju till vardags. Jag tänker om jag ska jobba, jag ska göra en presentation och jag ska göra den i PowerPoint. Då tar jag ju inte fram, då börjar jag ju inte använda PowerPoint som jag gör med Excel till exempel.
Nej.
Utan då använder jag ju ett PowerPoint-språk, ett bildspråk med lite text. Och ska jag göra en presentation i Excel så jobbar jag ju inte med bilder och lite text, utan då jobbar jag med siffror.
Mm.
Och ska jag jobba med Word så jobbar jag ju med ord och inte med lika mycket liksom siffror och formler och sådär.
Ja, precis.
Så vi är ju vana att anpassa vår
kommunikation
till olika medier.
Just det. Precis.
Men ja, jag tycker att den här är jättespännande.
Mm.
Och jag tänker att jag tror att det är många som tycker att det är utmanande.
Mm. Ja, men absolut. Det tror jag också.
Mm.
Och men väldigt roligt om man väl börjar tänka i de banorna.
Ja.
För då, man undviker ju många kanske konflikter om man har möjlighet att i alla fall vara detta på spåret, tänker jag.
Precis.
Då har vi kikat på, vad hette detta grundantagande?
Meningen med din kommunikation är den respons du får.
Precis.
Och det är ju då mottagarens respons på vårt budskap som gör det möjligt för oss att bestämma hur effektiv vår kommunikation är. Och din kommunikation är framgångsrik först när mottagarens respons är i linje med ditt budskap.
Precis.
Vilket är liksom tillbakakaka. Det är verkligen så här. Men den fattar aldrig vad jag säger. Nej, tillbakakaka på det då.
Mm.
Alltså det är ju, du får ju hela tiden bollen tillbaka i knät.
Mm.
Du har inte rätt, man har ju i och med det här, inte rätt att hålla på och tycka och tänka att folk är korkade eller inte hör vad man säger eller sådär. Utan det är tillbaka kaka på dig.
Mm. Ja, då kan man väl säga så här att varför då till exempel viss typ av propaganda är så effektiv. Då gör man ju den så enkel som möjligt och spelar på människors känslor.
Ja.
Någonstans man hittar någon gemensam nämnare i en, kanske en åsikt eller något som florerar i samhället man tycker si eller så.
Mm.
Och så är man väldigt kraftfull i det. Och då kan man nå många samtidigt och liksom möta dem i kanske en fördom eller någonting bra eller någonting dåligt.
Mm.
Det kan ju variera. Så bra propaganda är duktiga på att spela på känslor och hitta minsta gemensamma nämnare då.
Superduktiga. De har verkligen det här för ögonen.
Mm.
Så de, och där är det ju också ju mer respons du får liksom i, och då kommer vi in nästan på AI.
Mm.
Att om du då kör en fake news eller propaganda och så får du, har du tänkt att den här responsen vill jag ha på det här typen av inlägg eller vad det nu förekommer någonstans. Då är det ju så att ju mer respons du får i den riktningen, desto mer kommer du liksom promota det.
Mm.
Och desto mer, för där kommer ju algoritmerna in naturligtvis.
Ja, men precis. Och för jag tänker att det är ju lättare att om man nu går på starka känslor i något sammanhang och köra slogans, slagord och vigla upp många och man tillsammans kan jaga upp lite visstämning där och man blir många, man hörs och till exempel via sociala medier kan man ju visa sitt likande då man säger att det här är vi.
Mm.
Så jag tycker vi har rätt. Så stärker man det.
Mm.
Och det är ju enkelt när man gör det ganska så paketerat och litet och lätt. För så fort man börjar tänka att kommunikation är på mottagarens villkor och man ska vara empatisk och man ska vara si och alla är unika och det finns många olika grupperingar och man kan faktiskt ha andra åsikter och man kan vara ung, man kan vara gammal, man kan vara si, man kan vara så. Då blir det ju, då blir det ju väldigt mycket svårare att kommunicera, och då behöver man ha ett snällare samhälle för att den typen av kommunikation ska funka.
Mm.
Så det är väl därför, tänker jag, som vissa slagordspolitiker då blir så framgångsrika.
Ja.
För de hoppar över det. De kör på en grej. Boom!
Ja, och de pratar bara rakt till vår rädsla. De talar egentligen aldrig om hur de vill ha det, utan bara vad vi är rädda för.
Ofta, ja. Precis.
Och det var ju när vi gjorde vår valkompass här för 2 år sedan.
Just det, då hade vi alla politiska partier här.
Och då var ju den dåvarande kommunstyrelsens ordförande var ju med i sista.
Just det.
Och då stannade han kvar så att vi fick prata ledarskap. Jag tror inte vi har gjort något med den intervjun.
Nej, det har vi inte gjort.
Men då frågade vi att eftersom ni alla vill samma saker egentligen.
Mm.
Det finns ju vissa ideologiska skillnader, men ni har vissa återkommande saker som ni alla pratar om. Mm.
Alla vill samma grej.
Mm. Hur skulle det kunna gå till att ni faktiskt mötte i vad ni skulle kunna göra över tid för att komma åt några av de här sakerna.
Och bara lösa det.
Bara lösa det, för att ni vill det allihopa.
Mm.
Och då fick vi svaret att svensk politik bygger på konflikt, inte på konsensus.
Mm.
Då blev jag förbannad.
Mm. Ja, han sa så.
Det kanske är därför vi inte har sänt det. Jag tyckte det var så jävla dåligt. Jag betalar ju inte de pengar, skatt då alltså.
Nej.
För att de ska sitta och ha konflikter när de är överens om våra problem och istället bara skulle kunna lösa det.
Mm.
Det är jättekonstigt.
Jättemärkligt.
Ja. Så meningen han lyckades inte med sin kommunikation där. Eller
nej, precis.
Så.
Nej. Men det som hade varit kul är ju att om man kan använda slagordspolitik på ett sätt. Om man spelar på rädslor, så då är det ju, man tänker på kanske politiker genom historien som kanske har varit framgångsrika mer på den positiva sidan. Mm. Varför finns det så få sådana, kan man ju undra, som kan vara retoriska och samlande kring kanske lite mer positiva tankar, inte rädslor.
Ja, är det en fråga?
Ja, jag bara funderar, det var ju mer en filosofisk tanke där, men det känns som det är svårare att göra det. Eller?
Vi har ju 5 gånger mer fokus på problem, hot och hinder än på möjligheter.
Mm.
Men, så att där går vi ju igång.
Mm.
Men det finns ju å andra sidan ingenting som är så attraktivt för oss som att vara i en inkluderande grupp som talar tydligt om en stark framtid. Jag brukar ju säga att vi är ju ättlingarna till de som överlevde på savannen, och redan på savannen så var det den största influensen som fick flest följare.
Mm.
Alltså den som pratade om den mest attraktiva framtiden då.
Mm.
Och det är ju egentligen det, att vi har 5 gånger mer fokus på problem, hot och hinder handlar ju om att vi vill skydda oss från sånt som kan gå fel. Men vi söker oss ju till det som är bra för oss och inkludering. Mm. Så jag tror att det skulle kunna vara superframgångsrikt. Dock tror jag att det hade ställts... Alltså jag tror att de hade blivit väldigt hårt utsatta.
Mm.
Man hade försökt att då säga att de här framställde sig som några goda messiaspersoner, och så hade man gjort allt man kunde för att hitta brister hos dem.
Mm.
Tyvärr.
Mm.
Men vägen framåt är ju inkluderande samhällen. Mm. Det är ju, det vet vi ju bara vi går in i en restaurang liksom.
Mm. Mm.
Och vi känner stämningen där, om det är en god stämning bland personalen eller inte.
Just det. Så är det ju faktiskt.
Det är ju det som skapar känslan att vilja gå in eller att gå därifrån.
Just det.
Det är ju väldigt snabb känsla hos oss som vi sällan analyserar, men det handlar ju om det inkluderande.
Ja, men det är kul med de här grundantagandena.
Mm.
Och då har vi ju gått igenom 2 då, och idag har det varit detta. Och det har ju varit väldigt, vad ska vi säga, mycket aha-upplevelser hos de deltagare som har gått utbildningen då, att få grotta ner sig i detta.
Men den här gillar de inte först.
Nej.
den här krävs det ett antal
resonemang.
Alltså det är så himla mycket lättare att tänka att de andra är korkade, eller inte korkade, men du vet att de bara inte fattar. Varför fattar de inte?
Nej, precis.
Och då är det ju ofta så att ledarna har ju tänkt på det här några snurror innan de presenterade det.
Precis.
Så de har ju lite försprång.
Mm, just det.
Så att det där
återigen, så man behöver lite förbereda. Liksom.
Ja.
Man kan inte komma, nu ska vi göra så här, pang, utan man behöver liksom bädda för det lite grann och kanske ta det lite olika steg. Ja. Så blir det lättare i de här enskilda småsamtalen sen.
När man, men det här gäller ju också i din relation med din partner, till exempel oss två emellan, eller kommunikationen med oss och våra barn, eller med kompisar, eller you name it.
Just det.
Jag hade ju en sittning med en kompis som hade det tufft och som ringde och bara ville komma och liksom snacka.
Mm.
Där jag märkte att jag gick in i lite det här coachande som ju är rätt naturligt för mig eftersom det är det jag jobbar. Att jag liksom bekräftade personen och sen frågade lite vad det fanns för möjligheter och hur personen skulle kunna tänka. Och där meningen med kommunikation, den respons du får, det var inte det hon ville ha. Hon ville bara att jag skulle säga att fy fan vad jobbigt.
Mm.
Och jag, åh gud vad, så, och vad dum den personen är. Mm. Det var bara sånt. Bara bekräfta. Så det blev ju jättetydligt.
Mm.
Att där fick jag helt enkelt ta av mig alla mina grundantaganden och istället vara bara
en kompis.
Bara kompis.
Mm, en god vän.
Så får det vara.
Vad kul. Ja, får vi se. Då ska jag få välja ett nummer också vid nästa tillfälle.
Det
då.
Ska du.
Ja, vad trevligt.
Vi ser vad det blir för något.
Ja,
ja.
Det är spännande. Stort tack för idag.
Ja,
då var detta avsnitt utav Vilkas podderi till sin ända.
Så var det.
Ja, tack för idag.
Tack.